Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Rena, o Gud, våra hjärtan och våra samveten, så att din son, när han kommer till oss i våra hjärtan, må finna en beredd boning genom samme din son, Jesus Kristus, vår Herre. Sjätte bönen. Och inled oss icke i frestelse. Vad betyder det? Gud frestar ingen, men vi ber ändå i denna bön att Gud ska beskydda och bevara oss, så att djävulen, världen och vårt eget kött inte ska lura och locka oss till felaktig tro, förtvivlan eller andra synder och laster. Men om vi drabbas av sådana frestelser, så ber vi att vi till slut ska övervinna dem och behålla segern. Det är en ganska märklig formulering. Förtvivlan och andra synder och laster. Förtvivlan. Är förtvivlan verkligen en synd? Det är inte bara en synd, utan kanske den allra svåraste egentligen. Vad betyder förtvivlan? Jo, det betyder att vara utan hopp. Att vara utan förtröstan. Utan tro på en utväg eller lösning. Förtvivlan drabbas vi av när allting rasar och när vi inte ser någon utväg. När allting utifrån det vi ser leder till något dåligt eller förskräckligt. Kung Saul litade inte på det ord han hade fått, utan tog saken i egna händer av rädsla för filisterna. Resultatet blev förödande för honom och ledde till slut till hans undergång. Judas såg ingen annan utväg än att ta sitt eget liv efter att han hade förrått Jesus. Trots att han hade varit med Jesus och hört honom tala om Guds förlåtelse, barmhärtighet och tålamod. Och borde vetat att det fanns förlåtelse att få också för detta brott. Men han förtvivlade. Abraham såg på sin frus höga ålder och kunde inte förstå hur de skulle kunna få några barn. Mose såg på sig själv och kunde inte förstå hur han, som inte ens kunde tala för sig, skulle kunna vara med och leda Guds folk till frälsning. Naaman såg på Jordans grumliga vatten och kunde inte förstå varför skulle det här vattnet, bara jag doppar mig, det kunde göra mig frisk från spetälska. När vi har massa bra floder hemma. Men dessa tre lät dock inte vad de själva såg ha sista ordet. Utan de lät Guds löfte vara det sista ordet. De tog vara på det. Vi lever här i tro utan att se, skriver Paulus. Man skulle också kunna översätta det med vi går i tro och inte efter det vi ser. Går du efter det du ser, så blir du lätt bedragen av djävulen, världen och ditt eget kött. Då lämnar du stort utrymme för din otro. Och förtvivlan ligger då väldigt nära. Andlig klarsyn då. Om vi har rubriken för söndagen. Vad är då det? Jo, det är att en aspekt av det i vart fall är att se med Guds löften. Att låta Guds ord tala högre än det vi ser. Att låta Guds ord tala högre än det vi inte kan tro på grund av vår otro. Jag har syndat och förått oskyldigt blod, utbrister Judas och förtvivlar. Men Guds ord säger, om än dina synder är blodröda, ska de bli snövita. Så även om döden kommer dig nära genom en vän eller familjemedlem, eller om du själv får besked om att du lider av en dödlig sjukdom, så kan du när du ser till Guds löften säga och be som David: även om jag vandrar i dödsskuggans dal, även om jag vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag inte ett ont, för du är med mig. Den är så välkänd så vi kanske inte riktigt tänker helt och fullt på vad som faktiskt står där. När du ser de frestelser som du fallit för, dina onda tankar om andra människor och det hemska som du sagt, gjort, tänkt, så får du också gå till Guds ord och höra vad han säger. Du är död från synden. Du är död från det där. Och lever för Gud i Kristus Jesus. Och det betyder inte att du med nödvändigt kommer känna dig själaglad, lycklig, fri från sorg och bekymmer. Men där finns inte förtvivlan. Och där finns inte otro. Utan istället hopp och förtröstan. En tro på att Gud bereder en utväg. Och framförallt till sist en väg hem till sig genom Jesus. Och den vägen visar han oss nu. Och visar oss till nu. När vi får komma inför honom i förtröstan på hans ord och löften. Om att han vill förlåta oss. Vad vi än har gjort. Vad vi än har sagt. Vad vi än har tänkt. Hur mycket vi än har förtvivlat. Och vad det än är vi bär på. Så låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Herre vår Gud, du som med din andes kraft upplyser vårt mörker, led oss genom detta livet så att vi alltid vandrar på dina vägar. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Hör Herrens ord ifrån Mika boks tredje kapitel. Så säger Herren om de profeter som för mitt folk vilse, om dem som ropar: allt står väl till, så länge de har något att tugga med sina tänder. Mot den som inte ger dem något i munnen blåser de upp till helig strid. Därför skall en natt utan syner komma över er och mörker utan spådomar. Solen ska gå ner över profeterna och dagen blir mörk över dem. Siarna ska stå med skam och spåmännen blygas. De ska alla täcka över sitt skägg, till inget svar kommer från Gud. Hör också Herrens ord från första Johannes brevets fjärde kapitel. Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Till många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, han är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem. Till han som är i er är större än den som är i världen. Det är av världen, och därför talar det vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens ande och villfarelsens ande. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus i sitt 7:e kapitel. Jesus sade: akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar. Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Inte ska var och en som säger herre, herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn, låt oss be. Barmhärtige Gud, du som ensam känner oss, visa oss vad som är sant och rätt, men också vad som är falskt och fel. Använd oss i ditt verk och ge oss den kraft vi behöver, den andliga klarsyn som vi behöver. Det ber vi genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Så skriver Paulus i Efesierbrevet. I dessa tider då mycket som vi ser runt omkring oss i samhället och i kyrkan tycks raseras, då äktenskapet föraktas, föräldraskapet förminskas, grannsämjan försämras, motsättningarna mellan olika grupper med olika religioner eller olika ideologier blir allt starkare, så är det något som vi bör lägga noga märke till i det som Paulus sa här. Vi kämpar inte mot kött och blod. Det vill säga, den kristna kyrkans kamp, den kristna människans kamp, är inte främst mot människor. Det händer att vi ser vissa människor som de främsta fienderna till den kristna tron, till vårt samhälle, och att det är de som är orsaken till att allt har blivit så dåligt som det har blivit. Men vi kämpar inte mot kött och blod. Så vad är då den verkliga fienden? Kampen står enligt Paulus mot ondskans andemakter i himlarymderna. Det finns en andlig verklighet. Och i vår sekulariserade tid och i denna sekulariserade plats som vi befinner oss på, i Sverige, i västvärlden, så är det någonting vi verkligen behöver reflektera mer över. Det finns en andlig verklighet. Och den gömmer sig inte bara bakom sånt som vi uppfattar som religiöst och andligt, utan den kan gömma sig bakom precis vad som helst. Bakom ideologier, politiska ideologier till exempel. Ondskans andemakter i himlarymderna, det är de verkliga fienderna till den kristna kyrkan. Och att förstå denna skillnad, att kampen inte står först och främst mot människor utan mot andemakter, det får konsekvenser på till hur vi förhåller oss till de här sakerna. Om vi inte förstår detta, så är det väldigt lätt för oss att underskatta vilken fiende som finns. Och förstår vi inte detta så kan vi också överskatta vår egen förmåga att göra skillnad på människor och förstå vilka som är de goda, vilka som är de onda, vad som är rätt och vad som är fel. Mot ondskans andemakter så hjälper inte en bättre politik. Mot ondskans andemakter hjälper inte en bättre skola, inte fler poliser eller vad man än tänker ska kunna lösa alla kriser som vi tycker oss se. Mot dessa fiender så behövs något mycket, mycket starkare, nämligen Herren och hans väldiga kraft. Och det är en kraft som den kristne får del av genom den helige ande i tron på och i livet med Jesus. Temat för denna söndag är andlig klarsyn, och det är ju ingen lätt sak. Det står i Paulus säger i Korintherbrevet att förmågan att kunna skilja mellan andar är en särskild andlig nådegåva. Och jag tänkte inför att jag förbereder denna predikan, hur ska en blind kunna leda andra blinda? Det är en särskild förmåga som vissa får, inte alla. Några får gåvan att profetera, andra att skilja mellan andar, säger Paulus. Men trots att det nu då finns en särskild gåva, så är det faktiskt så att i Guds ord så finns det en hel del som vi kan ta till oss för att inte stå helt oförberedda inför dessa andemakter som är de verkliga fienderna. Andlig klarsyn, vad handlar det då om? Jag tänkte att jag skulle försöka ta det i tre delar. För det första så kommer jag tala om att andlig klarsyn handlar om att vara medveten om och vaksam mot att det finns falska profeter. För det andra så kommer jag säga att andlig klarsyn handlar om att kunna urskilja och avslöja falsk undervisning och förkunnelse. Och för det tredje att andlig klarsyn handlar om att kunna urskilja sann undervisning och förkunnelse. Och jag kommer inte bara utgå från dagens evangelietext utan från ta något från varje text som vi hade idag. Så om ni har evangelieboken framför er så kan det vara kanske lättare att följa med. Och när vi nu talar om det så vill jag också uppmana mig själv och oss alla att rannsaka oss inför det som Bibeln säger om falska profeter. Det är inte nödvändigtvis så att vi är profeter själva, men det kan vara så att vi gärna lyssnar till sådana. Det kan vara så att vi är falska vittnen genom att ta till oss det som falska profeter förkunnar i vår tid. För det första, andlig klarsyn handlar om att vara medveten om och vaksam mot falska profeter. Akta er för de falska profeterna, sa Jesus i evangelietexten idag. Alldeles innan här i kapitel 7 så har Jesus undervisat om den smala och den breda vägen som har den trånga och den breda porten, eller vida porten. Den smala vägen med den trånga porten, det är den som leder till livet, och den breda vägen med den breda porten, den vida porten, är den som leder till fördärvet, säger han. Och av den här beskrivningen så kan vi ju förstå att den smala vägen, den är inte helt lätt att hitta. Det är få som finner den, säger Jesus. Och sen är den förmodligen inte speciellt lätt eller bekväm att gå på. Men det är den vägen som Jesus vill leda oss på. I motsats till den smala vägen så står den breda vägen med den vida porten. Och det är inte speciellt svårt här att förstå att det är många som väljer den. Många går på den. Och man får lätt plats. Den är bekväm. Men den leder till fördärvet, säger Jesus. Jesus är den som kallar på oss och som leder oss och vill leda oss på den smala vägen. Vi hade inte hittat den vägen och vi hade inte självmant valt att gå den om inte Jesus hade varit den som hade kallat och lett oss. Men med Jesus som herde så är den smala, obekväma vägen vandringsbar. Men, och nu kommer vi in i det som är dagens evangelietext. Det finns falska profeter som vill att vi ska lämna denna smala vägen. De kommer till er, säger Jesus. De här falska profeterna står inte och väntar på den breda vägen någon annanstans. Utan de söker upp oss också på olika sätt. De kommer till oss för att leda oss in på den breda vägen. Det är som att man riktigt hör att det ekar från den ormens ord i urtiden. Inte har väl Gud sagt att den breda vägen skulle leda till fördärvet. De har blivit talespersoner för den onde. Och att Jesus säger att de kommer till oss är en viktig sak att notera. Vi behöver med andra ord vara vaksamma för falska profeter även om vi befinner oss på den smala vägen. De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlyssna vargar, fortsätter Jesus med att säga. Och det här är också viktigt att lägga märke till. De falska profeterna som Jesus varnar för i denna text är alltså inte tydligt falska profeter. Det är med andra ord kanske inte huvudsakligen andra religioner som det handlar om, som islam som är i ropet nu, eller hinduism eller buddhism. För de här religionerna, kanske främst islam, de uppfattar vi sällan som klädda i fårakläder. Vi tycker nog ganska ofta att de är lite otäcka redan från början. Och då är det ju lätt att hålla sig undan från sånt. Det syns ju. Den rovlyssna varglikheten. Men nu handlar det alltså om sådana som till det yttre ser helt oskyldiga ut. Och inte bara oskyldiga utan kanske lite tama, lite ofarliga. De kanske till och med tillhör den rena lärans sammanhang. Där bibel och bekännelse hålls högt. De kanske talar med evangeliska ord och uttryck och har en kristen livsstil. Men i verkligheten så kan det vara så att det finns rovlyssna vargar som har blivit verktyg för den onde. Den onde som går runt och som ett rytande lejon och söker någon att sluka, som Petrus säger. Och Petrus visste nog vad han snackade om. Han hade själv i olika tillfällen blivit ett verktyg för den onde då han försökte övertyga Jesus om att inte gå lidandets och korsets väg. Han hade egen erfarenhet av det. På deras frukt ska ni känna igen dem, fortsätter Jesus. När vi tänker på ordet eller frukt i bibliskt sammanhang så tror jag att jag ofta tänker på goda gärningar eller den goda karaktär som följer en kristen eller ska följa en kristen. Att andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet och så vidare. Men i detta sammanhang där det talas om falska och sanna profeter så är det en annan sorts frukt som det handlar om. Det är nämligen den sortens frukt som följer i det uppdraget som det handlar om. Profetens uppdrag. I femte Mosebok, i 18 kapitlet, så finns det en beskrivning av denna, hur den här frukten ska ta sig ut. Det står det så här i femte Mosebok 18, vers 21 och 22. Du kanske tänker i ditt hjärta, hur ska vi känna igen det ord som Herren inte har talat? Och så kommer rådet då. När profeten talar i Herrens namn och det han säger inte sker eller kommer, då är det något som Herren inte har talat. Profeten har talat i övermod. Du ska inte vara rädd för honom. Den frukt som det handlar om är alltså undervisningen och vad den leder till. Är den sann? Leder den till att människor ser sin synd? Leder den till att människor ser sin frälsare? Petrus säger i sitt andra brev att även bland er kommer det finnas falska lärare. Även bland oss kommer det finnas falska lärare som smyger in förödande irrläror. Och det ser man därför att de kommer förneka den herre som har friköpt dem och dra plötsligt fördärv över sig. Så frukten i det här sammanhanget är alltså den frukt som kommer av just det uppdraget att förkunna. Tydligen var det så, har jag läst, att i Israel fanns, eller kanske finns, törnbuskar vars bär är väldigt lika vindruvor. Och att det fanns tistlar som hade knoppar som väldigt lika dadlar. Och kanske är det just därför som Jesus uttrycker sig så här, som han gjorde i dagens text. För den som på grund av yttre likhet försökte plocka druvor från törnbusken eller dadlar från tisten märker snart sin misstag när han smakar på den frukten. Det var inte vad det såg ut som. På samma sätt är det med profeter och lärare. De kan till det yttre likna en sann sådan. Men undervisningen och förkunnelsen kan visa sig vara falsk. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. I versen som kommer precis efter där vår evangelietext slutar, så förstår vi att en person kan alltså ha profeterat, drivit ut andar och gjort under, och ändå varit en falsk profet. Det var inte de sakerna som var frukterna av en sann förkunnelse eller av en sann profet. För det är inte dessa frukter vi känner igen det på. De frukter vi känner igen det på är om undervisningen och förkunnelsen är sann. Det finns alltså falska profeter som liknar sanna profeter. Men hur ska vi då känna igen en osann eller en sann förkunnelse? Och det är det andra då. Andlig klarsyn handlar om att urskilja och avslöja falsk undervisning och förkunnelse. Det första och det mest uppenbara om det som sägs är om det som sägs på ett tydligt sätt strider mot vad Bibeln säger. Det finns tyvärr allt för mycket i vad som kallas kristet i Sverige och i världen idag som strider mot Bibeln. Det kan handla om att den yttersta domen inte kommer att komma, om att helvetet inte existerar, om att synden egentligen inte är verklig, eller så är den något, den kanske finns, men den är ingenting som vi kommer att stå till svars för. Gud kanske ändrar sig eller vad som sägs. Och mer konkret så kan det handla om att man välsignar sånt som Gud inte välsignar, utan kanske till och med direkt förbjuder. Det här är uppenbar falsk förkunnelse. Det ser vi. Men i den gammaltestamentliga läsningen idag från Mikas bok 3 kapitel så får vi höra att de falska profeterna, de vilseförde Israels folk. De som gjorde det, det var sådana som ropade allt är väl, inget oroa sig för vad gäller Gud och hans vilja. Det tycktes inte finnas någonting som man kunde göra som innebar att man förbröt sig mot Gud eller syndade mot Gud. Åtminstone inte så länge man såg till att profeterna hade en inkomst. Då är allt lugnt. Mot den som inte ger dem något i munnen, då mot dem blåser de upp till helig strid, läser vi. Ni betalar oss och vi ger er frisedel för allt som ni har gjort. Förutom en sak, att ifrågasätta den toleranta förkunnelsen som de har när de säger att allt är väl. Om man inte vill vara med och stötta den verksamheten, då kan det komma allvarliga repressalier, helig strid. I kapitlet innan, i Mika bok, i kapitel 2, så står det om samma falska profeter att de säger till att de ropar åt Mika och andra som opponerar sig mot det här ledarskapet, står att de ropar sluta predika, så får man inte predika, ska aldrig de här smädelserna ta slut. De vänder på det, vem är det som är hemsk här, det är ju du som är så kritisk. Ska kritiken aldrig ta slut mot falsk förkunnelse? Nej, inte om det är falsk marknadsföring, vilket det är om man påstår sig tala i Guds namn men ljuger eller helt enkelt bara håller inne med sanningen trots att man känner den. Så alltså ett kännetecken på falska profeters förkunnelse utifrån de här texterna, det är att det är en sån förkunnelse som inte predikar hela Guds rådslut, lag och evangelium och som håller inne med sanningen då de märker att det tjänar deras syften i form av levebröd eller status. Ett annat kännetecken på falsk förkunnelse är det som Johannes uttrycker i dagens epistel i 1 Johannesbrevets 4 kapitel. Där står det: så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som har kommit i köttet, den är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, den är inte från Gud. Detta är antikrists ande som ni har hört skulle komma och som redan nu finns i världen. Det är alltså två kännetecken som vi hittar i denna texten. Det första är att falska profeter eller falska förkunnare och lärare inte bekänner att Jesus är den utlovade Messias. att han är den frälsaren som Gud har utlovat. Och det är namn som Johannes ger denna falska ande. Antikrist, det kan betyda både mot och istället för Kristus. Poängen är helt enkelt att allt sånt som relativiserar Jesus och hans kors, allt som gör hans död, hans uppståndelse till något mindre viktigt i det kristna livet, i slutändan tjänar fiendens syften. Det är mot Kristus. Man presenterar något istället för Kristus. Så ett kännetecken på falsk förkunnelse är att Jesus inte är i centrum. Om inte han är i centrum, så är det inte en sann förkunnelse. Det andra kännetecknet som nämns i denna texten i episteln, det är att man inte bekänner att Jesus har kommit i köttet, som det står. Och det handlar om inkarnationen, det vill säga att Jesus blev människa, eller sonen blev människa. Genom att bli människa och i vårt ställe uppfylla lagen och ta straffet i vårt ställe, så möjliggjordes vår frälsning. Det är helt avgörande att inkarnationen är sann. Att Jesus har kommit i köttet och att han blev människa, nu är Gud och människa och fortsätter att vara det. Inte länge sedan det sattes på som det var aktuellt även i, här i Sverige, just den diskussionen. Aposteln Johannes, han menar alltså att falska lärare, de tenderar att spela ut Jesus mänsklighet mot hans gudomlighet. Och just den här texten är förmodligen riktad just mot en sån sorts gnosticism, som det heter, som fanns redan i urkyrkan. Det är en uppfattning om att skapelsen som Gud har skapat, eller de trodde inte ens att Gud hade skapat den, det var en ond skaparmakt. Den är dålig, den är hemsk och den är äcklig. Det är något man ska bli befriad ifrån, den här skapelsen. Men det andliga, det inre, det spirituella, det var det som var gott. Visst, Jesus var Gud, säger man. Men människa, nej, så lågt kan Gud inte sjunka. Men att sonen blev människa, att sonen blev förnedrad, det berodde inte på att han som Gud blev människa, utan på att han som Gud utgav sig och tog en tjänares gestalt. Att han som är Gud, skaparen av denna världen, att han kom för att tjäna oss. Det är det som är det stora i, eller det handlar om när man talar om en förnedring, samtidigt som det är en upphöjelse, därför att han segrade. Falsk lära har inte sällan den här tendensen att man spelar ut saker mot varandra som Bibeln och som den kristna bör hålla ihop, hålla samman. Och det är ett allt för vanligt mönster i kyrkan, och det har funnits i alla tider. Och kyrkan har riskerat att kantra flera gånger när den har hemfallit åt såna här olika former av ensidighet. Och det kan, för utan frågan om att om Kristi två naturer, att han var Gud och människa, handla om att spela ut det mänskliga i allmänhet mot det andliga och vice versa. Det ena anses viktigare än det andra. Och det kan, förutom då Kristi två naturer, det kan handla om att man försöker spela ut förnuftet mot uppenbarelsen. Att man menar spelar ut apologetik, alltså trosförsvar, mot ett personligt gudsmöte. Att man spelar ut liturgi mot väckelse. Nattvarden mot predikan. Det nytestamentliga prästämbetet mot det konungsliga prästadömet. Och så vidare. Eller för den delen jungfrulighet mot äktenskaplig samlevnad. Att det ena skulle vara mer värt eller än det andra. Och när vi hör detta, eller när vi vet detta, så kan det vara på sin plats att påminna oss om att ingen kristen tradition, inte ens våran egen, kan helt och hållet svära sig fri från ett sånt mönster av ensidighet som ibland har kommit. Vi har alla olika ensidigheter. Och för dem som inte är uppmärksamma på det, så kan det få förödande konsekvenser. Det var olika exempel på hur man kan urskilja utifrån vad Bibeln säger i dessa texter vad som är falsk förkunnelse. Det sista, andlig klarsyn, handlar om att urskilja också sann undervisning och förkunnelse. Mina älskade, tro inte varje ande utan pröva om andarna kommer från Gud. Så står det i den första versen i vår text, episteltext. Vi uppmanas att pröva andarna. Och att pröva det innebär ju två saker. Det första är att vi inte automatiskt kan räkna med att allt är gott bara för att det har rätt etikett. Det gjorde många fariseer på Jesu tid. Johannes döparen, han var skarp mot en sån tanke. Han sa så här: tro inte att ni kan säga till er själva, vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham. Även innan våra egna sammanhang och traditioner så behövs förkunnelsen prövas. Hur mycket man än trivs med sin tradition. Det innebär också att allt inte är ont bara för att jag har fel etikett. Även i sammanhang utanför de evangelisk-lutherska så kan det finnas människor som är drivna av Guds ande. Och det tror jag egentligen att vi alla vet. För annars hade det varit svårt att be för de förföljda kristna som ofta inte är just lutherska. Men det kan ibland vara ganska bekvämt att kategorisera människor efter vilket sammanhang och tradition de befinner sig i. Kan något gott komma från Nasaret, sa man till Jesus också. Ingen väntade sig något speciellt från Nasaret. Och ännu mindre från en son till en snickare. Kanske tänker vi likadant. Kan något gott komma från någon annan tradition än vår? På Jesu tid så var de lärda och bildade och därmed mer korrekta. Förkunnarna, de kom från Jerusalem eller från sammanhang där fädernas stadgar hade hög status och hade studerats. Att pröva andarna innebär att vi också känner igen Guds röst från håll som vi inte har väntat ifrån. Det är andlig klarsyn. Men hur ska vi nu då känna igen god förkunnelse? Jag tänker, ni har säkert hört det innan, men jag tycker det är en väldigt bra bild. Jag har hört att de som arbetar på banken, för det går ju runt massa som trycker falska sedlar. Och istället för att varenda gång en falsk sedel kommer in, man ska lära sig att se hur den ser ut så man förstår. Aha, så här ser de här falska sedlarna som är i omlopp nu. Så ser de ut. Så får man träna på att vara väldigt duktig på att känna igen de rätta sedlarna. För då ser man det direkt när man ser en falsk sedel som man aldrig har sett innan. Den här stämde inte med den sanna sedeln. Förstår ni tanken? Man behöver bara läsa en sedel för att känna igen alla falska. Likadant är det med sann förkunnelse. Den som känner Gud lyssnar till oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens ande och villfarelsens ande. Det aposteln Johannes här syftar på är apostlarna och deras undervisning. Det är Bibeln som vi har helt enkelt. Apostlarnas undervisning. Bibeln är det enda rättesnöret som finns för sann förkunnelse, sann lära. Också det enda rättesnöret för vad som är, kan räknas som falsk lära. Och i Bibeln så får vi möta hela Guds rådslut när vi läser Bibeln som en bok som vi är kallade att göra. Vi får möta sonen som blir människa, precis som vi, för att kunna leva och dö i vårt ställe. Och i Bibeln får vi möta honom som är just vägen, sanningen och livet. Och lär vi känna honom som är sanningen, så känner vi också igen det som inte är sanningen. Det viktigaste för att kunna få en andlig klarsyn, trots då att man inte har givits den alldeles särskilda nådegåvan att kunna skilja mellan andra, det är att lära känna Bibeln. Eller ännu bättre, den vi möter genom Bibeln, i Bibeln. För genom att lära känna Bibeln så lär vi känna den röst som talar där, och det är den gode herdens röst som säger, fåren följer honom, han säger om sig själv. Fåren följer honom eftersom de känner hans röst. Men en främling följer dem inte utan flyr från honom, för de känner inte igen de rösterna. Precis som sedlarna och den äkta sedeln och de falska sedlarna. Vi känner igen sann förkunnelse genom att lära oss att lyssna till Guds röst i skriften. Det är inte ovanligt att man som kristen kan bli orolig och osäker då man vet att det finns just andemakter som vill dra oss bort från den goda heden som är på den smala vägen. Man kan bli räddhågsen och skeptisk mot andra människor. Man kan redan från början komma med en kritisk och kanske lite fördomsfull inställning mot olika förkunnare. Denna räddhågsenhet, det är inte något som är menat att en kristen ska ha. Förtvivlan som Niklas talade om förut. Precis som de falska profeterna kommer till oss, försöker dra oss bort från den smala vägen, så ska vi veta att någon som är ännu starkare, Jesus, han kommer till oss också, där vi befinner oss. Han kommer till oss, han söker efter oss, han bultar på våra hjärtan. Han drar oss skrikande och sparkande, tror jag Luther uttryckte det, in i himmelriket. Och då vi faller så bär han oss. I dagens episteltext så sägs det också något väldigt tröstande, något som vi kan ta till oss. Ni kära barn är från Gud och har besegrat dem. Varför? Jo, för han som är i er är större än den som är i världen. Han som är i oss är större än den som är i världen. Jesus som kommer till oss, som söker oss och drar oss. I texten från Efesierbrevet som jag citerade inledningsvis, om att fienden inte är av kött och blod utan ondskans andemakter, så presenterar Paulus i samma stycke den vapenrustning som Gud har gett oss. Och genom denna så kan vi, som det står, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Och är vi det så behöver vi inte vara räddhågsna, då behöver vi inte förtvivla. Det är den vapenrustning som han har gett oss som vi kan använda i den andliga kampen här på jorden. Och jag kan inte, eller jag tror verkligen inte att jag ska gå igenom hela det där här nu, så jag uppmanar er att läsa i Efesierbrevet 6 senare. Men jag vill ändå nämna två av den här rustningens i övrigt 6 detaljer. Det första är rättfärdighetens pansar. Det är den rättfärdighet som Gud själv iklädde dig i dopet. Han har gett åt dig Kristi rättfärdighet, och nu har den rättfärdigheten blivit din egen rättfärdighet. Och med den Kristi rättfärdighet som pansar så kan de onda andemakterna inte komma åt dig trots att de anklagar dig. Rättfärdighetens pansar ger dig både kraft och frimodighet i den kampen som vi kommer behöva kämpa hela livet. Det andra jag vill nämna av den här rustningen är andens svärd som är Guds ord. Vi har tillgång till Bibeln. Det här är Guds ord och det är det allra säkraste vapnet i den andliga kampen. Guds ord, det är den heliga andes anfallsvapen som alltid slutligen segrar över allt motstånd. Jesus själv, vårt föredöme och vår frälsare, han använde detta i frestelsens stund i öknen. I detta ordet så finns löftena som Niklas också talar om, som tron lever av. Och dessa löften, de stärker och de är själva kraften och frimodigheten. De ger den kraften och frimodigheten som behövs för att överhuvudtaget använda ordet som svärd. Och det här ordet är som en svärdsägg som skär igenom och hugger av all lögn, falskhet och förförelse som de onda makterna vill förvilla dig med. Och sist, i den här kampen, kom ihåg att för oss så går Herren med segerns baner. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.
Låt oss stå upp och bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.